إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بفوتشتت قوينهم شيخ سعد إسبوك منهج السالكين وك بتنكت تالا عن فقه om genais. Genais, vad som hör till begravning och hur man ska ta hand om den döde muslimen. Och det som sheikhen skriver är väldigt, väldigt kort. Jag skulle kunna läsa det på några minuter. Så jag fann en annan bok som också är förkortad, som jag tycker är väldigt bra. Jag läste lite från den förra veckan. Shar kitab adab mashi ila salah. Förklaringen av Adab Mashi ila Salah, som är skriven av Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab och förklarad av Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad i Medina, där han går in lite djupare på just det här med begravning och så. Och jag tycker den är lagom. Jag har en ännu större bok hemma, Sheikh al-Banis Ahkam al-Janais, på typ 300 sidor. Och det är lite för djupt. Så medelvägen är alltid bra. Inte för mycket, inte för lite. Döden är ju någonting som är ett måste. Det är skrivet för alla. Allah är den enda som är evigt levande. Som alltid har funnits. Alltid kommer att finnas. Och alla människor kommer att dö. Som Allah säger. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Varje själ ska få smaka på döden. Allah säger också. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Ingen människa före dig har fått evigt liv. Det här är något som vi alla känner till. Från Adam till idag. Finns det någon människa som har fått evigt liv? Alla har dött. Även om de har levt länge. Som Adam och Noah och så vidare. Som levde runt 1000 år. Så har de ändå dött. Så alla kommer att dö. Och det viktigaste är. Hur kommer vi att dö? Hur kommer vi att möta Allah Azza wa Jal? Det är det som är viktigast. Vad har vi förberett för den dagen då vi dör? Och de lärde brukar säga att men aisha ala shay mata ali. Den som lever på någonting kommer att dö på den saken. Alltså som man lever kommer man att dö. Och så som man dör kommer man att återuppstå. Väldigt lätt. Så som du lever kommer du att dö. Om du lever som en religiös person kommer du inshallah att alla dö som en religiös person. Och kommer att återuppstå som en from, praktiserande, gudsfruktig muslim. Om man lever som en syndare, kanske man dör som en syndare. Och återuppstår som en syndare. Audubillah min dhalik. Så därför är det viktigt att man tänker på vad har jag förberett för den dagen då jag ska dö. Och döden drabbar inte bara gamla, som vissa tror. Utan döden drabbar spädbarn, ungdomar, medelålders människor och alla. Det finns ingen som undankommer döden. Utan alla ska vi dö. Och vi vet inte när. Det kan vara imorgon, det kan vara plötsligt. Hur många friska människor har inte dött? Och hur många sjuka människor som har legat på dödsbädden har inte levt? Eller hur? Läkaren säger du har en månad kvar. Och så har de levt i 30-40 år. Det finns. Och folk som har haft allt. Hälsa, allt. Helt friska, 30-40 år. De bara dör. Och läkarna står helt förvånade. Varför och hur? Och så vidare. Så man måste alltid vara på sin vakt. Och tänka på döden. Som profeten sa i Sallallahu alaihi wasallam. Akfiru min dhikri hadhi min ladat. Att ha ständigt glädjedödaren. I tanken. Döden. Alltså tänk ständigt på döden. Ibland kan man bli lite vilse i det här livet. Man kan bli fast på materialistiska saker. Man kan bli fast på shahawat, lustar och begär. Och ett av botemedlen är att man tänker på döden. Att allt det här ska försvinna. Och att det enda som gynnar är ens goda gärningar. Det enda man tar med sig till graven. Så det är viktigt att man förbereder sig för den dagen då man ska ligga själv i graven. Sheikhen börjar inte med att prata om döden, utan han börjar med att prata om vad som kan hända innan döden. Lite grann om sjukdom och att besöka de sjuka. Han säger alla lärda, Sheikh Abdul Mahsin säger, alla lärda är överens om att det är tillåtet att använda medicin. Frågan kom, får man använda medicin, vaccin och så vidare? Det är tillåtet. Det är helt i enlighet med islam. Vissa kanske säger, men vadå, jag ska förlita mig på Allah. Att ta medicin är också att förlita sig på Allah. Man tar medicin och man förlitar sig på Allah. Det går inte emot. Utan båda går hand i hand. Man gör de orsaker som man kan och sen förlitar man sig på Allah. Och det är fel att bara säga förlita mig på Allah. Okej? Profeten alaihissalam, när han gick ut i krig till exempel, han satte på sig hjälm. Han satte på sig en hjälm. Rustning. Han gick inte bara ut och sa jag förlitar mig på Allah. Allah ska skydda mig från pilar och svärd och spjut. Utan han gjorde också vad han kunde. Ett annat bevis på att man ska göra vad man kan och sen förlita sig på Allah är hadithen där profeten alaihissalam han sa, om ni skulle förlita er på Allah som ni borde, så skulle ni lämna era hem, eller så skulle ni vara som fåglarna. De lämnar sina hem hungriga på morgonen och kommer tillbaka mätta på kvällen. Och den här hadithen är autentisk, den finns i Ahmed. Så om vi skulle förlita oss på Allah så som vi borde, så skulle Allah försörja oss. Precis som man försörjer fåglarna. De lämnar hemmet hungriga, med tom mage på morgonen och kommer hem mätta på kvällen. Och beviset i hadithen på att man också måste göra någonting för att få saker och ting är att fåglarna sitter inte bara i boet och väntar på att maten kommer från himlen, utan de ger sig ut i sökandet efter mat och de förlitar sig på Allah. De gör båda sakerna. De ger sig ut och letar efter mat och förlitar sig på Allah. Och belöningen är att de kommer hem mätta. Så människan ska vara likadan. Man kan inte sitta hemma och vänta på att pengar ska komma i brevlådan. Man måste ut och jobba. Man måste söka rizq. Om man vill ha barn måste man gifta sig. Och så vidare. Och samma sak här. Om man vill bli frisk så kan man ta medicin. Och för varje sjukdom finns det ett botemedel. Förutom en sjukdom. Som profeten alaihissalam har sagt. Tadawaw. Fa inna allaha lam yada'a da'a illa wada'a lahu dawa. Använd medicin. För Allah har inte skapat någon sjukdom förutom att han har skapat en medicin. Förutom en sjukdom. Al-haram. Ålderdom. Eller senilitet. Att bli senil. Eller åldras och bli gammal. Det finns det inget botemedel mot. Du kan inte äta medicin som håller dig evigt ung. Och sån medicin finns inte. Och den hadithen autentisken finns i Abu Daud. Och han sa också en annan gång, en annan hadith. Varje sjukdom har ett botemedel. Om rätt botemedel kommer till den här sjukdomen så blir man frisk, bi'idhnillah, berättad av muslim. Och alla hadithböcker, nästan, av de här kända hadithböckerna, har ett kapitel som heter Kitab al-Tibb. Kapitlet om läkarkunskap, medicin och så vidare. Hur man ska vara när man ska äta medicin när man är sjuk och så vidare. Så det är någonting som har en stark grund i islam. Och för de som vill fördjupa sig i den här frågan så kan de läsa en bok som heter Tibb an-Nabawi, profetens medicin, alaihissalatu wassalam. Den finns också översatt till engelska, för de som inte kan arabiska. The Prophet's Medicine. Väldigt bra bok av Ibn al-Qayyim. Den är egentligen en del av Zad al-Ma'ad, men den finns tryckt som enskild bok. The Prophet's Medicine. Väldigt bra. Han går igenom alla de här sakerna som har nämnts i sunna. Och sen säger sheikhen att det är ogillat att använda al-kay och det är rekommenderat att använda al-himya. Al-kay betyder att man bränner sig. Förr i tiden, och det finns även folk som gör det idag, kunde man gå till någon slags läkare, eller man gjorde det hemma, och man värmde ett objekt tills det blev jättevarmt, och man brände sig på vissa punkter på kroppen, under foten till exempel, och så vidare. Och det hjälper. Det hjälper, det tar bort smärta i kroppen och så vidare, om man känner till rätt punkter. Precis som det finns massage på vissa punkter, akupunktur och sånt. Det hjälper, men det är någonting som är ogillat, att bränna sig själv på det här sättet. Inte haram, utan ogillat. Som profeten sa i en hadith, alayhi wa sallam. Om det är någonting som är medicin, så är det hijama. Att man, shartatul muhjim, att man tar ut gammalt blod från kroppen. Det kallas för copping på svenska, tror jag. Att man har smärta på ett ställe, knät eller ryggen eller någonting, så liksom suger man ut gammalt blod därifrån. Så kommer det dit färskt blod och smärtan försvinner. Och det är även någonting som gör att människan blir piggare om man gör det i baknacken. Vissa gör det på huvudet och sådär. Det gör människan piggare och ger människan bättre minne. Och tar ut gammalt skräp från kroppen. Så han sa då, om det är någon av era saker som är medicin, så är det det här hijama, shartatun mahjam, au ludghatun binnar, eller att bränna sig med eld. Wa ma uhibbu an aktawi, men jag tycker inte om att använda det här, att bränna mig. Al-kay, an aktawi. Och den är berättad av Bukhari och av Muslim. De säger varför? För den personen som bränner sig själv har straffat sig själv med elden. Generellt så är det bara alla som straffar med eld. Och det lämnar också märken efter sig, som man har resten av livet, vilket är fult. Så därför är det bättre att låta bli det. Och det också nämns i hadithen om de 70 000 som går in i paradiset utan räkenskap, att de inte, wala yaktun, de använder inte kej, alltså de bränner inte sig själva. Men den saken som var tillåtet var al-himya. Och himya betyder att den sjuka personen avstår från att äta eller dricka vissa saker som förtjänar hans påfriskning eller gör honom sjukare. Och ni vet själva när ni är sjuka, det man längtar mest efter det är inte liksom en fet mat med fet kött och sådär, eller hur? Massa ris, utan man vill ha någonting lätt, eller hur? Oftast, om du har någon influensa eller någonting. Du vill inte äta, gå och käka en, vet jag, liksom dubbel Big Mac eller någonting. Du vill ju ha någonting som är lite lätt, eller? Oftast liksom. För att om man äter för mycket och onyttigt så kan man bli sjukare. Så al-himya är att den sjuka personen, beroende på vilken sjukdom man har, avstår från viss dryck eller viss mat. Och det här är någonting som är tillåtet. Och det har också nämnts i sunna. Att profeten alaihissalatu wassalam, han sa: om Allah älskar en slav, så kommer han att skydda honom från dunya. Alltså skydda honom från mata'ad dunya, att bli vilseledd av alla materialistiska saker i det här livet. Eller shahawat, att bli vilseledd av man liksom bedras av det här världsliga livet. Om Allah älskar en slav, kommer han att skydda honom från det världsliga livet. Eller från, ja, sötman eller njutningarna av det världsliga livet. Precis som någon av er hindrar sin sjuka person från att dricka vatten om det skadar honom. Precis som en av er hindrar den sjuka personen att dricka vatten. Och den hadithen berättar av Tirmidhi och den är autentisk. Så han nämnde här i alla fall att vissa sjukdomar kräver att man inte dricker för mycket eller äter för mycket och så vidare. Eller vissa saker. Sen kanske vissa sjukdomar kräver att man dricker mycket och så vidare. Det beror på vilken sjukdom. Okej? Men i alla fall att man ibland kan liksom fasta från en viss sak. Det kan gynna personen och göra personen frisk. Precis som alla håller ondskan från det här livet borta från den troende som han älskar. Och det här är också ett fint bevis på att om Allah älskar en person, så kommer han att ta bort de saker som vilseleder honom i det här livet. Och det kan vara rikedomar och saker som distraherar människan från Allah subhanahu wa ta'ala. Så att en människa är fattig tyder inte på att Allah inte tycker om honom. Utan det kan snarare vara ett tecken på att Allah älskar honom. Kom ihåg det. Och vi ser ofta saker helt tvärtom. Att om någon har det bra ställt, så är det en person som har fått det bra i dunja. Han har lyckats liksom. Och det är inte riktigt så man ska se på saker och ting. Och så säger sheikhen, och det är haram att försöka bota sig med förbjudna saker. Vare sig de är dryck, mat eller någonting som man kan lyssna på, någon slags ljud. Det finns också även idag ljudterapi. Man går och lyssnar på någon så här viss musik och sånt. Och de säger att det gör en frisk. Det här är förbjudet. Eller att man äter och dricker någonting som är haram för att bli frisk. Det här är förbjudet. Som det har nämnts i en hadith. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an iddawa al-khabith. Profeten sallam har förbjudit från all typ dålig medicin. Khabith betyder här alltså ordagrant vidrig, haram. Han har förbjudit från all haram medicin kan man säga. Khabith. Som till exempel alkohol. Det var någon som frågade Allahs sände bud alaihi wasallam om att använda alkohol som medicin. Då så sa han innahu laysa bidawa walakinahu da. Det är inte ett botemedel, det är snarare en sjukdom. Och den hade visst en muslim från Wa'il ibn Hujr, och den är sahih då. Så lite tillåtet att använda alkohol som botemedel. Vissa kan tänka så att jag fryser ihjäl, jag måste dricka vodka eller någonting sånt. Det går inte. Ja. Det här är inte ett botemedel. Eller som Kofar säger att ett glas vin om dagen gör människan frisk och det är bra för hjärtat och bla bla bla. Det stämmer inte. Och alkohol orsakar så mycket skador på kroppen och i samhället. Miljarder får vi betala i skattepengar. Alla måste. Så man får inte använda saker som är haram. Som alkohol, knark. Eller om det är något som är haram att äta. Som till exempel grodor. Vissa kan tro att man kan bli frisk av grodor. Och liknande saker. Det här är inte tillåtet. Och alla andra djur som är förbjudna får man inte använda som botemedel. Eller andra växter och så vidare. Som kan vara haram på grund av att de berusar och sånt. Får man inte använda. Men får man använda smärtlindrande medicin? Får man det? Ja, det får man. Får man bedöva en person då? Så han blir helt, han förlorar förståndet. Får man det? Ja, det får man. De lärde säger att skillnaden är att på narkotika och sånt och att bli bedövad är att personen som bedövas gör det inte för att njuta. Han gör det för att han måste opereras eller någonting sånt. Eller för hans smärta är oemotståndlig. Han kan inte ha tålamod med smärtan och så vidare. Så det är två helt olika saker. Att dricka för att njuta eller att sövas ner för att opereras. Det är två helt olika saker. Så personen förlorar inte förståndet och medvetandet för att njuta, utan han gör det bara för att liksom ta sig igenom den här sjukdomen. Det är haram också att använda amuletter som man tror då ska göra personen frisk. I vissa länder, om de ser dig sjuk, så går de till en slags bushdoktor och han ger dig någon slags amulett eller knyter något band runt armen, läser någon besvärjelse över dem och mumlar någonting eller skriver något på papper och så vidare. Det här är förbjudet, inte tillåtet. Profeten sa som han sa, men allaqa tamimatan faqad ashrak. Den som hänger en amulett på sig har begått kyrk. Varför? För han har förlitat sig på någon annan än Allah. Det är bara Allah som kan göra oss friska. Inga amuletter. Och sen säger sheikhen, det är rekommenderat att tänka mycket på döden. Att förbereda sig för döden. Och att hälsa på de sjuka. Och det tillåter för de sjuka att berätta om den smärtan de känner. Efter det att de har lovprisat Allah, de har alltså sagt alhamdulillah. Och det är obligatoriskt att ha tålamod. Och det är också tillåtet att klaga på sin smärta till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är också rekommenderat, eller man måste tro gott om Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte önska döden på grund av någonting som har drabbat den. Profeten alaihissalatu wassalam sa gällande att tänka på döden, hadithen vi nämnde, akthiru min dhikri hadhi min laddat. Tänk mycket på glädje dödaren, döden. Och han sa också, jag har förbjudit er, eller jag förbjöd er från att hälsa på gravar, men nu har Muhammed tillåtits att hälsa på sin mors grav. Så besök ni också gravar, för det kommer att påminna er om nästa liv. Så en av anledningarna till varför man får besöka gravar är att det påminner människan om nästa liv. Och profeten alaihissalatu wassalam, han sa också i en känd hadith som finns i Muslim av Abu Huraira. Han sa, jag hörde Allahs sändebud alaihissalatu wassalam säga, haqqul muslimi ala al-muslim khams. Muslimen har 5 skyldigheter gentemot sin broder. Raddu salam, att besvara salam, hälsningen. Och att säga salam alaikum är sunna. Att börja att säga salam alaikum är sunna. Men om någon har sagt det, så är det wajib att besvara. Om du är själv. Om det är en grupp, så måste någon från gruppen besvara. Raddu salam wa iyadatul marid, och att hälsa på de sjuka. Wa tiba'ul janaiz, och att följa begravningarna. Wa ijabatu da'wa, och att acceptera inbjudan. Wa tashmitul atis, och att säga yarhamukallah till någon som nyser och säger alhamdulillah. 5 saker som muslimen är skyldig, skyldigheter som finns mellan muslimer sinsemellan. Det finns en hadith 6, och det finns en 7, och det finns en 5. Taib. 6:e som har nämnts i hadithen du refererar till är att om din broder ber om råd, så ska du ge honom råd. Och hadithen som nämner 7 nämner att man också ska, de samma nämns här, wa nasrul madlum, att ge, hjälpa den förtryckta. Wa ibrarul qasam, och att man också hjälper en person att uppfylla sin ed. Om en person har svurit och säger wallahi jag ska göra si och så, någonting. Så wallahi du ska dricka det här vattnet. Då ska du ta vattnet och dricka det och hjälpa honom. Om du inte dricker vattnet, så måste han sona för den här eden. Så att du hjälper honom att uppfylla den här eden. Så att besvara hälsningar. Hälsa på de sjuka. Följ efter begravningarna. Och besvara inbjudan. Och att säga yarhamukallah om personen nyser och säger alhamdulillah. Om personen nyser och inte säger alhamdulillah, så behöver du inte säga någonting alls. Eller du ska inte säga någonting alls. Och personen får skylla sig själv. Och vissa har förstått det här fel. De säger, men jag säger alhamdulillah i hjärtat. Det är fel. Samma sak som man äter, de säger, jag säger bismillah i hjärtat. Det är fel. Du ska säga det med munnen. Och om det är på toaletten eller någonting annat. Men generellt om du är ute och nyser, så säger alhamdulillah. Din broder säger rahmukallah. En stor dua. Tänk om Allah förbarmar dig på grund av den här personens dua. Och om jag säger alhamdulillah, han säger rahmukallah, vad ska jag svara tillbaka? Yahdikallah wa yaslah balak. Det är rekommenderat då, som vi sa, och vissa vill man säga att det är obligatoriskt att hälsa på sjuka muslimer. Vissa vill man säga att det är obligatoriskt. Men Allah alam, det är nog fardul kifaya. Det räcker med att några från muslimerna hälsar på den här personen. Okay. Och det blir ännu mer obligatoriskt om det är ens far, ens mor, ens son, ens fru, ens granne och så vidare. Om det är någon som man har skyldighet gentemot, då blir det ännu mer obligatoriskt att hälsa på dem. Och det blir också ännu mer obligatoriskt om personen är i behov av att du kommer och besöker och hjälper personen och så vidare. kanske handlar och kanske hjälper personen att göra salah och så vidare. Man ska undvika att hälsa på personer som inte tycker om en. Alltså, det är ganska självklart, men det kan vara värt att nämna ändå. Om det finns en person som inte tycker om dig, som blir sjuk, så gå inte och hälsa på honom. Varför? Han kan bli ännu sjukare. Han blir så arg av att se dig. Så låt bli att gå dit. Det är bättre. Och Sheikh Saadi, han säger lite saker som berör det här med att hälsa på. Han säger, man ska inte sitta länge hos personen. Man ska inte sitta länge hos personen. Vissa kanske gör det och går hälsa på en sjuk och sitter 2-3 timmar. Och han bara lider och lider och vill inte säga, kan du gå härifrån, jag vill sova. Så man går dit kort och så går man därifrån. Förutom om du vet att personen vill ha dig där. Det kanske är någon jättenära släkting, far eller mor. Det är klart, det är en helt annan sak. Men du går hälsa på en kompis och så vidare. Och du vet att han vill vila och han tycker det är jobbigt. Och det finns andra som kanske vill komma in och sådär. Så gör besöket kort. Men om han vill att du är där länge. Han kanske vill att du kommer dit och läser Koran. Att du sitter och läser böcker för honom och så vidare. Så alhamdulillah, det är en annan sak. Men generellt så sitter man inte länge. Och man stör inte heller personen genom att ställa för mycket frågor. Utan man kollar hur han har det, hans situation och så vidare. Det är några saker som berör det här med att hälsa på. Man får mycket belöning av att hälsa på sin bror eller sin syster. Hur mycket belöning får man? Det har nämnts en hadith att personen ger sig iväg som att han går i paradisets trädgårdar. Och om han går på morgonen så ber 70 000 änglar för honom fram till kvällningen. Och om han går på kvällen så ber 70 000 änglar för honom fram till morgongryningen. Och hadithen är autentisk. En gång så frågade profeten alaihissalatu wassalam folk i moskén. Han sa, vem av er fastar? Eller vem av er har fastat idag? Då sa Abu Bakr, jag. Han sa, vem av er har besökt en sjuk? Han sa, jag. Igen Abu Bakr. Han sa, vem av er har följt en begravning? Abu Bakr, han svarade återigen, jag. Han sa, vem av er har matat en behövande, en nödställd? Och Abu Bakr, han sa återigen, jag. Och då så sa profeten Salam att ingen person besitter alla de här egenskaperna på en dag, förutom att han kommer gå till paradiset. Alltså den personen som gör alla de här sakerna på en dag. Det är något mycket stort. Att fasta och hjälpa de nödställda, bjuda dem på mat. Att följa en begravning och att hälsa på en sjuk. Om man kan göra alla de här sakerna på en dag så är det bra. Men khair, om du bara kan göra en av sakerna så är det också någonting mycket gott. Taib sen så nämnde författaren att det är tillåtet att nämna sin smärta. Okej? Okay? Alltså generellt som muslim ska man inte klaga. Det finns folk som alltid klagar. De är jobbiga att ibland ha att göra med. Det enda man hör är klagomål. Det är inte någonting roligt. Men det är tillåtet att säga till exempel, jag har ont i ryggen, av vilken huvudvärk jag har, jag har så ont i foten och så vidare. Det är någonting som är tillåtet. Som Bukhari nämner i hans Sahih, han säger kapitlet, rubriken på kapitlet är tillåtelsen för den sjuka att säga, jag lider eller hur ont jag har. Jag lider eller jag har så ont. Och från hadithen han använde som bevis var hadith Sa'd ibn Abi Waqas. Han blev jättesjuk under Hajjat al-Wada' året då profeten s.a.w. gjorde sin sista hajj. Och profeten s.a.w. gick och hälsade på honom när han var sjuk. Och då så sa Sa'd, balagha bi min al-waj' ma tara. Du ser hur mycket jag lider. Och sen så sa han, jag har mycket pengar och ingen som ärver mig förutom en dotter. Till slutet av hadithen. Han frågade hur han skulle dela pengarna när han dog. Men i alla fall, det som är bevis i hadithen är att han sa här, Jag lider så mycket. Okej? Om det skulle vara haram, då skulle han inte ha sagt det. Eller så skulle profeten alaihi wasallam ha sagt, du får inte säga så. Okej? Så det är tillåtet. Men som Sheikhen sa också här, att det är bra att du också säger samtidigt alhamdulillah ala kulli hal. Så alhamdulillah, jag har ont i ryggen, alhamdulillah, jag har ont i huvudet, och alhamdulillah ala kulli hal. Man tackar alltid Allah liksom, som muslim. Och man måste ha tålamod, nämnde sen. Det är obligatoriskt för personen som drabbas av en sjukdom att ha tålamod och att hoppas på belöning från Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, det finns ingen muslim som drabbas av en sjukdom eller någonting annat förutom att Allah kommer sudda bort hans synder. Synderna kommer falla bort så som bladen faller bort från träden. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Så sjukdomar är någonting med vilket Allah suddar bort människans synder. Och det finns också andra nyttor, att personen höjs i nivåer hos Allah subhanahu wa ta'ala. En person har fått en plats i paradiset. En hög plats som han inte uppnår genom gärningar. Men då prövas han av motgångar tills det att han får den här höga nivån i paradiset. Och det finns många andra nyttor med att bli sjuk, att man blir starkare som muslim, starkare som människa och så vidare. Och det här är unikt för den troende, att han är tacksam hur han än har det. Som profeten sa alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min. Jag förundras över den troende. Allt han gör är bra för honom. Allt som drabbar honom är bra för honom. Och det här är endast för de troende. Om han får någonting bra så är han tacksam. Och det här är bättre för honom. Om han drabbas av en motgång så är han tålmodig. Och det här är bättre för honom. Och det här är unikt, wallahi. Kuffar är den totala motsatsen. Om han får någonting bra, det sista är att han är tacksam till Allah. Eller hur? Han säger, det här har jag jobbat ihop med mina pengar. Eller hur? Om han drabbas av en motgång så är han inte heller tålmodig för det mesta. Utan de vissa börjar svära mot Gud och, förstår ni, börjar säga massa fula saker. Men den troende, han är tålmodig. Så alhamdulillah ala kulli hal. Ha tålamod och förvänta sig belöning från Allah subhanahu wa ta'ala. Och att klaga sin sorg till Allah går inte heller emot tålamod. Som det har nämnts i Koranen. Då Allah säger, wa ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Och minns Ayyub, profeten Ayyub, hur han ropade till sin herre, jag har prövats av olyckor och elände, men du är den barmhärtigaste av de barmhärtiga. Wa anta arhamur rahimin. Så han sa här att Ayyub ropade till Allah, jag har prövats av olyckor och elände, men du är arhamur rahimin. Och Allah nämner också från Ya'qub alayhis salam, profeten Ya'qub, då han sa, qala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Jag klagar bara min sorg och smärta till Allah. Jag klagar bara min sorg och smärta till Allah. Det här är tillåtet. Inte att man ifrågasätter. Alltså, Allah, varför har jag smärta? Utan du säger, Allah, jag har ont och så vidare. Det är helt okej. Men inte att man ifrågasätter varför. Det får man inte göra. Om personen blir sjuk, allvarligt sjuk, dödssjuk, så ska han alltid tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Han ska dö med en god tanke om Allah subhanahu wa ta'ala. Alltid tro det bästa. Som det har nämnts i en hadith, la yamutanna ahadakum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Dö inte, låt ingen av er dö förutom att han tror det bästa om Allah. Det är så som kanske dör och tänker någonting dåligt. Att nu har Allah straffat mig och nu ska jag gå under och så vidare. Nej, du ska tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah har sagt i en hadith Qudsi, jag är så som min tjänare tror om mig. Så tro alltid det bästa om Allah. Det finns folk som misströstar. De hela tiden går och har såna här ångesttankar. Att Allah är hård, Allah kommer straffa mig, Allah har förbannat mig. Det är förbjudet. Du ska alltid tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Hans rahma är större än hans vrede. Allah älskar att förlåta. Så man ska alltid tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Och man får inte heller önska döden. Det är också förbjudet att önska döden. Jabir berättar att profeten alaihi salam, han sa, ingen av er ska önska döden på grund av en motgång som har drabbat honom. Men om han måste, då ska han säga, eller om han verkligen önskar döden, så ska han säga, O Allah, låt mig leva så länge livet är bättre för mig, och ta mitt liv om döden är bättre för mig. Berättade Bukhari och av Muslim. Så generellt ska man aldrig säga, O Allah, ta mitt liv. Men om du känner att det är sådär, att det allt är kaos, du har allt emot dig och allt är kaos, då ska du säga den här duan istället. O Allah, ta mitt liv om döden är bättre för mig, och låt mig leva om livet är bättre för mig. För då har du lämnat över allting till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi vet inte om livet är bättre eller döden är bättre. Om man är muslim så är livet bättre, för du kommer samla på dig mer goda gärningar och få en högre nivå i paradiset. Om personen syndar, kanske det är bättre att han fortsätter leva så han kan göra tauba. Så i alla fall, det är bra att man alltid sätter sin tillförlit till Allah Azza wa Jal. Och man ska inte be om döden. Om man besöker en sjuk person, så ska man göra dua för personen. Att personen ska bli frisk. Och om personen ligger på dödsbädden, så ska man påminna personen att säga La ilaha illallah. Och vända honom mot qibla. Om han dör ska man stänga hans ögon. Och hans familj ska ändå säga gott. För änglarna säger amin till det som de säger. Man ska hälsa på de sjuka som vi sa. Och man ska göra dua för dem. Att Allah ska göra dem friska. Aisha radiallahu anha berättar från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, att om han gick och hälsade på en sjuk, eller en sjuk person kom till honom, så brukade han säga, Adhib al-ba's rabbin nas, washfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yuradiru saqama. Vilket kan översättas till att Allah, ta bort den här sjukdomen. Du i människornas herre, ishfi anta shafi, gör personen frisk. Du är den som gör folk friska. La shifa'a illa shifa'uka. Ingen kan göra folk friska förutom du. Shifa'an la yuradiru saqama. En tillfriskning som inte lämnar någon sjukdom efter sig. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Man kan också säga la ba's tahur insha'Allah. La ba's tahur insha'Allah. Typ om du blir frisk och renad av den här sjukdomen insha'Allah. Som det har nämnts i Bukhari. Man kan också säga Es'alallah al-azim, Rabbil arsh al-azim, en yashfiaka. 7 gånger. Till personen som ligger på sängen och är sjuk och så vidare. Och den hadith finns i Tirmidhi och Abi Dawud. Och det var en rolig grej jag läste på ett forum. De berättade en person som gick och hälsade på Sheikh Albani, Allah yarhamu, när han låg på dödsbädden. Så sa de den här duan, som man ska säga 7 gånger. Och de sa att sheikhen var väldigt mån om att alltid hålla fast vid sunna. Att det ska vara rätt. Så när de sa att när personen sa den här duan, så såg de sheikhens fingrar. Sådär. Han sa det 1 gång, 2 gånger, 3 gånger, 4 gånger. Att han skulle säga det 7. Inte 6 och inte 8. Han skulle säga det 7 gånger. Så mashallah. Allah är hemma och sheikh. Så det är bra i alla fall att man gör dua för personen. Och att man också påminner personen att säga La ilaha illallah. Som har nämnts i hadithen, Laqinu mautakum la ilaha illallah. Påminn de som ligger på dödsbädden att säga La ilaha illallah. Varför? Va? Namn, det var vart jag fick det. Hade jag glömt bort. Två saker. Det som de lärde nämner är att för det första, den vars sista ord är La ilaha illallah går in i paradiset. Som det finns i en autentisk hadith. Den vars sista ord är La ilaha illallah går in i paradiset. Och som brodern sa, shaitan kommer ofta till personen på dödsbädden. Shaitan är en svuren fiende. Han kommer försöka vilseleda människan tills det att själen går ut från kroppen. Och det är sista chansen han har när man ligger på dödsbädden. Och vi har nämnt förut hur shaitan kom till vissa av de lärda från förut, som Imam Ahmed, och försökte få dem att lämna islam. Och det var Imam Ahmed som låg på dödsbädden och han som förlorade medvetandet och fick medvetandet och så vidare. Det var väldigt jobbigt. Så de sa säg la ilaha illallah och så vidare. Så han sa la 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 la. Sen i alla fall han vaknade till så sa han, varför sa du la för? Så han sa för att shaitan kom till mig och sa lämna islam och så vidare. Eller att shaitan kommer med, de säger ibland skepnaden av ens föräldrar. Och säger son, bli kristen, det är sanna religionen. Vi fann kristendomen som den rätta religionen när vi dog och så vidare. Så personen ska akta sig, speciellt på dödsbädden. Och väldigt, var väldigt stark och säga la ilaha illallah och så vidare. Så det är bra. Och de vissa lärde sig att man ska inte heller störa personen. Ibland sitter folk och alla säger la ilaha illallah, la ilaha illallah. Det är störande. Utan det, vad som är meningen är att du ska påminna honom så att de sista orden han säger är la ilaha illallah. Okej? Okay? Det är inte meningen att de ska säga det, utan det är meningen att han ska säga det. Det är det som är hela meningen med att påminna personen. Så att man inte sitter 20 stycken och alla säger la ilaha illallah jättehögt. Det kan vara väldigt störande för personen. En person påminner honom så att det här blir hans sista ord. Och sen så om personen dör så stänger man hans ögon. Profeten alaihissalam gick in till Abu Salama då han precis hade dött och ögonen stirrade uppåt. Ni vet, blicken kan vara så där på en död person. Så han stängde dem och så sa han: när människan dör så följer blicken själen. När själen lämnar kroppen. Blicken följer själen. Och när han sa det här så brast folk i tårar. De började gråta, kvinnorna och så vidare. Och då så sa han: gör inte dua mot dig själva, utan säg bara goda saker, för änglarna säger amin till vad ni säger. Och sen så sa han: Allahumma gfir li Abi Salama, och Allah förlåt Abu Salama. Varfa darajatahu fil mahdiyin, och höj hans nivåer i nästa liv. Wakhlufhu fi aqbihi fil ghabirin, och lämna efter honom folk som kommer att vara goda, alltså efter honom. Waghfir lana wa lahu ya rabb al alamin, förlåt oss och honom ya rabb al alamin, och vidga hans grav och lys upp hans grav för honom. Och den hadithen är berättad av Muslim. Och det fanns en, den här hadithen fortsätter. Salama, som var man till, som var fru till Abu Salama radiyallahu anhuma, hon sa att när Abu Salama dog så sa profeten alaihissalam: det finns ingen muslim som drabbas av en motgång och sen säger det som Allah har beordrat. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Från Allah kommer vi och till Allah ska vi återföras. Allahumma ajirni fi musibati, wa Allah belöna mig för min motgång. Wakhluf li khayran minha, och ge mig någonting bättre än honom eller vad som har varit. Förutom att Allah kommer ge honom någonting bättre än vad som har varit. Och då så sa Umm Salama, hon sa, eller hon tänkte för sig själv, att när Abu Salama dog, så tänkte jag, vilken muslim är bättre än Abu Salama? Han var den första personen som gjorde hijra till Medina. Hijra till profeten sallallahu alaihi wasallam. Så hon tänkte på den här duan, att ge mig någonting bättre efter honom. Hon säger, vem kan vara bättre än honom? Så hon sa, men jag sa duan och jag fick någon bättre än honom. Hon gifte sig med profeten sallallahu alaihi wasallam. Så ibland så förstår man inte det här med dua, hur viktigt det är, eller hur? Man tänker, vad kan hjälpa, hur kan det hjälpa och så vidare. Men subhanallah, dua är den troendes vapen. Så det är också starkt rekommenderat att man säger inna lillahi wa inna ilayhi raji'un när någon har dött. Från Allah kommer vi och till Allah ska vi återföras. Och det här är också någonting som människan ständigt ska tänka på, att våra liv tillhör Allah. Och jag tror det var en gång, jag tror det var samma kvinna Umm Salama, eller det var en av sahabas fruar, som hade en son. Det var Umm Salama. Och mannen var på resa. Det var en nyfött barn. Och när mannen kom hem, eller sonen dog precis den här kvällen, och mannen kom hem från sin resa och hon gjorde sig fin för honom och ville inte göra honom ledsen och hade umgänge med honom. Och när han frågade vart är, hur mår våran son, så sa hon att han vilar typ. Han vilar. Och det gör man när man är död. Man vilar. Så hon ljög inte. Och sen när de var färdiga med umgänge så berättade hon att hon sa en mycket fin sak. Hon sa just det. Att vad skulle du säga om en familj lånar ut någonting till grannen och sen vill ha det tillbaka? Kan man klaga på, kan man klandra den här familjen för det? Att de vill ha tillbaka sin sak? Så han sa nej. Och så sa hon, ha tålamod för din son har dött. Abu Talhas fru. Ja, Abu Talhas fru. Det var det jag tänkte också. Så i alla fall, just den här fina liknelsen. Att vem är det som har lånat ut liven? Vem är det som har gett oss våra liv? Allah. Kan vi bli arga om han tar tillbaka det han har gett? Det kan vi inte. Den, ha tålamod och förvänta dig belöning. Och sen i alla fall dagen efter så berättade Abu Talha för profeten alaihissalatu wassalam om vad hon hade gjort. Så han frågade, hade ni umgänge? De sa ja. Så sa han, må Allah välsigna er den här natten. Och mashallah, de fick en son som blev en riktigt stor sahabi. Och som i sin tur också fick massa med barn som kunde hela Koranen utan till och så vidare. Så det är viktigt att man gör dua. Och Allah har sagt det här i Koranen, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعْ. Vi ska pröva er med rädsla och hunger. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ. Och förlust av pengar, liv och grönska. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Men ge glada nyheter till de tålmodiga. De som då de drabbas av en motgång, alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, då säger de inna lillah, vi kommer från Allah och till honom ska vi återföras, wa inna ilayhi raji'un, ulaika alayhim salawatun min rabbihim, det är de som ska få salawat från deras herre, wa rahma, och barmhärtighet, wa ulaika humul muhtadun, och det är de som är vägledda. Så man måste ha tålamod. Vissa människor blir knäckta och börjar skrika och göra konstiga saker när någon har dött. Och det här är inte tillåtet. Profeten a.s. gick en gång förbi en grav, begravningsplatsen. Och det stod en kvinna och grät vid en grav. Så han sa till henne, ittaqillah wasbiri, frukta Allah och var tålmodig. Och då så sa hon, ilayka anni, typ, försvinn härifrån. Du har inte drabbats av det som jag har drabbats av. Och hon kände inte igen honom. Och sen så sades till henne att den här personen inte var Rasulullah. Så hon blev så chockad. Alltså det var som att hon nästan höll på att dö. Så hon gick till profetens dörr, alaihi wasallam, och hon fann inga, att det var ingen som vaktade dörren. Så sa hon, ja Rasulullah, jag visste inte att det var du. Och då så sa profeten sallam, inna sabr inda awwal as-sadma. Att tålamod ska man ha direkt när man drabbas av en motgång. Tålamodet är viktigast direkt när motgången kommer. Det kan vara lätt att vara tålmodig kanske efter ett år, en månad, en vecka. Men det som räknas så är viktigast är direkt. Någon dör, att du direkt är tålmodig och inte börjar skrika och sånt som vissa människor. Utan det här är förbjudet. Det finns något som heter niyaha. Och det är att man går och ropar ut på gatorna. Man säger, den här personen har dött. Son till den här personen. Och han var så bra. Och han byggde en moské. Och jag vet inte vad. Det här är förbjudet i islam. Niyaha. Att man går öppet och skriker de här sakerna. Det är inte tillåtet. Men det är tillåtet däremot om man gör det med avsikt. Att man till exempel säger till folk att den här personen har dött. Hans begravning är imorgon. För att folk ska komma dit och be till exempel. Det är tillåtet. Det är inget fel med det. Men att man gör den här niyaha är någonting som inte är tillåtet i islam. Utan det är någonting som beräknas från jahiliya för islamiska traditioner. Det är också förbjudet att slita sönder kläder och dra sig i håret och sånt när folk har dött, som det har nämnts i hadither. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.